Vad är ett brott? Och vad kan ett straff bestå av? I det här programmet från radiogruppen ska Marie Ökvist berätta om hur vår syn på brott och straff sett ut genom tiderna. Visste du till exempel att kvinnor som födde dödfödda barn kunde betraktas som mördare? Eller att cykelstöld var ett brott som kunde ge fängelse? Du kommer också att få höra en skräckinjagande ballad om hur ohyggligt ett brutet trohetslöfte kunde straffas. Nu flyttar vi oss tillbaka till en svunnen tid. Det såg annorlunda ut än idag. Vi hade annan syn på vad som var brottsligt.
Ja, både på vad som var brottsligt och på hur det skulle straffas. Det har varierat genom århundradena. Beroende på vår allmänna värdegrund kan man säga. Som i sin tur då bottnar i både hur religionen har sett ut och levnadsstandard. Om vi inte går så långt tillbaka i tiden utan stannar vid förra sekelskiftet kring 1900. Då var det till exempel så att cykelstöld betraktades som ett oerhört allvarligt brott. Och det ledde till fängelse. Det är någonting som känns rätt fjärran idag även om man blir väldigt ledsen när cykeln stjäls. Däremot så var våldsbrott mycket vanligare än vad det är idag. Och om du slog någon på käften så kunde det bli böter upp till 10 kronor om det var riktigt allvarligt. Och 10 kronor var ju mycket pengar, men inte alls i relation till att bli satt i fängelse för en cykelstöld.
Men varför kunde en cykelstöld vara så allvarlig?
Jo, det var helt enkelt så att en cykel vid 1900-talets början motsvarade en arbetares årslön.
I värde alltså?
I värde.
Men betydelse också kanske?
Ja, och det tog ett helt år att få ihop till en cykel. Många hade långa vägar till sin arbetsplats. Den var kanske nödvändig. Unga pojkar jobbade som cykelbud och så vidare. Den var oerhört värdefull. Och en familjs försörjning kunde stå och falla med den där cykeln. Men sen smäll på käften, det var lite mer man och man emellan. Det betraktades mer som en privatsak.
Man talar ibland om det här straffet, att sitta på vatten och bröd.
Ja.
Det var ett straff i sig, va?
Ja, det är inte så roligt som det låter. När man var liten så lekte man ju så här ibland tjuv och polis. Och då sattes man i finkan på vatten och bröd. Och i Kalanka och sådär så var det också vatten och bröd. Och det var ingen dans på rosor. Det var till och med ett så svårt straff att idag skulle det klassas som tortyr. Och det fanns fångar som dömdes till döden men som benådades för att istället få vatten och bröd som straff. Och då valde fången att hellre fullfölja sitt dödsstraff än att sitta på vatten och bröd.
Varför var det så förfärligt då?
Jo, det var helt enkelt så att de hade så små möjligheter att överleva det här straffet. Då ska man veta att ett fängelse på den tiden, det bestod inte av celler som idag. Utan det var stora rum där många människor vistades samtidigt. Det var smutsigt och skitigt. Sjukdomar grasserade och spreds väldigt, väldigt snabbt. majoriteten av de som dömdes till vatten och bröd var ju heller inte välnärda som vi är idag. De var ofta undernärda, hade ofta inte särskilt mycket fett på kroppen. Under den här tiden då när de skulle avtjäna straffet så fick de, ja precis som det låter, bara vatten och bröd. Vattnet var ofta dåligt, till och med otjänligt, och det ledde till magsjukdomar. Och straffet fick inte avbrytas om man blev sjuk, utan det skulle ske i en följd. Men det som händer i kroppen om man bara äter vatten och bröd, det är att man får för lite mineraler i kroppen, för lite mineralsalter. Vilket i sin tur leder till svåra kramper. Och man kan så småningom, om det här fortsätter, så blir man desorienterad. Då tappar tid och rum och upp och ner och sådär. Och om man då tänker sig en människa som från början är undernärd, har väldigt lite fett att ta på, drabbas av magsjukdomar och får väldigt lite salt i sig. Det var förbjudet, i straffbart för väktarna att de se till att de här fångarna fick mera salt, utan de fick äta samma bröd som alla andra fångar, men ingen annan näring. Och man hade alltså räknat ut precis hur länge en människa kunde överleva. Och för en man så var den, ska man säga, den maximala tiden där man visste, efter 29 dagar var en man död. Alltså satte man straffet till 28 dagar. Och för en kvinna så var den på motsvarande sätt 14 dagar.
Det var ett annat sätt att avrätta människor då?
Ja, det kan man faktiskt säga. Och i vart fall så är det ju ett kroppsstraff. Och det var alltså väldigt, alltså människor var väldigt rädda för att bli dömda till detta straff. Och det här är också ett väldigt typiskt straff som drabbar fattiga betydligt hårdare än rika. Dels av den anledningen att om en rik person skulle bli dömd till vatten och bröd, så hade de ju en bättre motståndskraft och funktion i kroppen än en fattig person. Dels så var det ju så att de rika kunde betala sina böter, eller friades just därför att de var rika och hade inflytande. Men sen fattig så gott som alltid blev dömd, oavsett om man var skyldig eller inte till och med.
Då vet vi vad vatten och bröd kunde innebära då.
Ja. En annan sak som är där man kan se en stor skillnad på nutidens syn på brott och straff och dåtidens, det handlar om synen på, ja, både våldsbrott och stöld faktiskt. Om vi går tillbaka till medeltiden så var det så att om du stal någonting i åsyn av någon annan, eller om du slog eller misshandlade någon i åsyn av någon annan, då var det mycket mildare. Det var försonande att någon hade sett det, än om du gjorde det i löndom. Om du slog någon annan till exempel på en väg där det inte fanns några vittnen eller inte inför någon annan, så betraktades det som ett mycket värre brott än ihop med andra. Det var också så att om du till exempel överföll en, när vi kom in på sexuellt våld, så om du överföll en sovande kvinna som kanske till och med var berusad, så var det oerhört mycket svårare brott som du begick än om du våldtog en kvinna som kunde slå tillbaka och som var kanske, ja, frisk och kry och sådär, va? Att vara värnlös på medeltiden och bli utsatt för brott, så att säga, gjorde att brottet betraktades som mycket värre. Idag, det är ju intressant om vi jämför med en del av de moderna domar som har varit, till exempel i våldtäktsfall där kvinnor har varit berusade och sen blivit våldtagna, så har ju våra domstolar i mycket nära tid faktiskt i en del fall tyckt att kvinnan då får skylla sig själv. Mm. Och man har tyckt att det har varit en förmildrande omständighet för förövaren. Mm. Så här hade vi alltså en mycket radikalare syn på saker, till exempel sexuellt våld, på medeltiden än vad vi har idag. Mm.
Det var mer en, ska jag säga, för moralisk syn på brottet.
Ja, det var det. Och det är klart att också det här är ju en tid när man inte hade så mycket dömande instanser. Alltså staten fanns inte som en garanti för rättsväsendet. De dömande instanserna på medeltiden var tyngsta männen, de rikaste männen med makt då i olika områden. Och man var tvungen liksom att klara ut såna här mellanhavanden mellan människor utan att ha en lagstiftning direkt att gå till. Det fanns lokala lagar, men tolkningarna av dem var också lokala.
Sen blev ju kvinnor desto hårdare behandlade när det gällde den här frågan om barnamord.
Ja, och det har också sin förklaring i hur samhället såg ut. Man straffbelade sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Och särskilt om någon då, så att den ena parten var gift, eller om båda parter var gift. Så den ena parten var gift, då var det ännu värre. Och var båda parter gift, så var det trippelt värre, så att säga. Och det gjorde att liksom samhället stötte ut en kvinna som födde barn utan att vara gift. Hon fråntogs, det var inte bara fråga om ära, utan hon fråntogs egentligen möjligheterna för sin existens. Och i mångt och mycket möjligheten att försörja det här barnet. Och hon räknades inte till samhället utan stöttes ut. Så att de fick oerhört svårt att klara sig. Och inför det ödet så var det många kvinnor som inte såg någon annan utväg än att försöka ta livet av det här barnet. Eller göra en abort. Och båda fallen straffades. Kvinnan straffades om hon födde barnet och hon straffades om hon försökte bli av med barnet. Och det här är ingen liten del av våran brottshistoria. Under 1700- och 1800-talet så var det minst 3000 kvinnor som ställdes till rätta inför barnamord. Och då inräknat då även aborter. Men däremot är det oräknat de som ställdes inför rätta för medhjälp eller för att fött barn i löndom och lämnat barn och dö i skogen och så vidare. Där finns det ju dels ett mörkertal, men det finns också många som dömdes för de sakerna. Men de kommer utöver de här 3000 kvinnorna. Och på 1700-talet så var det så att av alla som avrättades så var en dryg tredjedel kvinnor som dömdes just för barnamord. Och det kan man ju förstå, alltså att när en kvinna drivs till att döda sitt barn så gör man ju inte det utan anledning, så att säga. Man kan vara psykiskt sjuk eller du kan vara av omständigheterna tvingad till det. Och att det skulle ha funnits 3000 psykiskt sjuka kvinnor på 1700-1800-talet som just dödade sina barn är ganska osannolikt. Däremot är det mer sannolikt att själva tidsandan och sättet att se på kvinnors sexualitet helt enkelt drev kvinnorna in i detta fruktansvärda.
Det är osökt då för tanken till häxprocesserna där, som också hade sådana här sexuella inslag med umgänge med djävulen och sådär.
Ja, och häxprocesserna. Häxprocesserna är ju mera omtalade och kända. Med all rätt, det var ju fullständigt absurt. Absurda anklagelser och en fullständigt omöjlig situation för den kvinna som hade blivit anklagad. Hon kunde i princip inte bli frikänd. Med mindre än att hon till exempel genomgick vattenprovet. Och drunkna hon var hon oskyldig. Och drunknade hon inte så var hon skyldig. Så att blev hon anklagad så var hon dömd att dö på det ena eller andra sättet. Lite på samma sätt var det faktiskt med de här kvinnorna som anklagades för barnamord. Det var nämligen väldigt svårt för en kvinna att till exempel bevisa att hon hade fött ett dödfött barn. Därför att det finns flera exempel där rätten bedömde ett barn som fullgånget och levande om det hade naglar och hår. Idag vet vi att naglar och hår bildas ganska tidigt. Och barnet kan mycket väl vara dödfött för det. I ett annat rättsfall så dömdes en kvinna för mord därför att barnet hittades utsträckt och inte i fosterställning. Alltså hade det rört på sig, sa rätten. Det är ju fullständigt obegripligt. Och kunde kvinnan då bevisa att barnet inte var fullgånget eller att det var dödfött, så blev hon ändå straffad, för hon hade ju fortfarande haft sex utanför äktenskapet. Så att hon, om hon nu lyckades bevisa det här, så kunde hon ändå få slita ris eller sättas i fängsligt förvar.
Vem och när ändrades det här sättet att se på kvinnan och barnamorden?
Ja, det är sent i tiden. Jag har ett fall som, det är inte riktigt Södertörn, men på Söder i alla fall, om en kvinna som hette Wilhelmina Helander. Hon var änka. Hon bodde på Bastugatan. Och hon gick till polisen en dag och anmälde en yngre kvinna som hette Charlotta Öhman. Därför att Charlotta på morgonen hade gått på dasset och där fött ett gossebarn. Och efter att hon fött barnet hade hon lagt det i avträdeskärlet, som det hette, utan att någon hade kännedom om det. Och den stackars ogifta Charlotta, hon häktades och förhördes och ställdes inför rätta i Södra stadshuset. Det är för övrigt det som är stadsmuseet idag. Där fanns det också en tingssal. Och dömdes till 3 års straffarbete som hon avtjänade sen i centralfängelset på Norrmalm. Och då är vi framme på 1878.
Vi stannar kvar lite vid frågan om det här med olika synen på sex. Det fanns 2 begrepp, hor och dubbelt hor. Hur var det med det, Marie?
2 gifta som hade sex med varandra.
Utan att vara gifta med varandra?
Ja, just det. De begick då dubbelt hor. Och under hela 1600-talet så var det dödsstraff utan möjlighet till nåd. Men under 1700-talet så luckrades det hela upp. Och i regel var det så att kvinnan dömdes hårdare än mannen. Under lagstiftningen, eller ja, både lagstiftningen och tillämpningen under 1600-talet, så var det så att man inte ens tillfrågade kvinnan, eller man frågade inte om faderskapet. Mannen var i det här läget helt ointressant. Framåt 1700-1800-talet så börjar man se även mannens roll i det hela.
Men sen på 1700-talet så blev det ju med frihetstiden ett nytt tänkande.
Ja.
Kunde det påverka synen på det här?
Ja, Gustav III, som är känd för mycket, han står också faktiskt bakom en av de större reformerna för kvinnors rätt. Och det kallas för barnamordsplakaten. Genom de här barnamordsplakaten som Gustav III beslutade om, så fick kvinnor faktiskt en möjlighet att överleva och att låta sina barn överleva. Bland annat så fick barnmorskorna tystnadsplikt. Det hade de inte haft tidigare, utan barnmorskan var tidigare rättens främsta vittne. Och det gav en möjlighet för kvinnorna att föda anonymt. Det förutsatte då att de var ogifta. Att de hade haft sex utanför äktenskapet men som ogifta. Kvinnor som hade gått över skacklarna så att säga dömdes ju fortfarande väldigt hårt. Men barnmorskorna hade hur som helst tystnadsplikt. Sen när man tittar på det här med lag och rätt så ska man ju inte heller glömma barnen. Och hur synen på barn har förändrats under åren. Med de här barnamordsplakaten så förändrades också barnens rätt. Ett oäkta barn innan barnamordsplakaten, det var i princip en icke-medborgare. Man hade inga rättigheter, kunde inte ärva, kunde inte vara uteslutna från de flesta yrken och så vidare. Så de var dömda på förhand därför på grund av den synd som deras föräldrar hade begått då. Och dödligheten för den här gruppen var naturligtvis extremt hög. Många lämnades bort som fosterbarn och for mer eller mindre illa så att säga. Också en väldigt stor skillnad, det här är ju en tid när religionen spelade en mycket större roll, det är att efter eller i och med barnamordsplakaten så fick barnen rätt att döpas och de slapp att leva och betraktas som hedningar, vilket de alltså hade gjort innan. Så mycket icke-medborgare var de att de inte ens fick döpas. Och det här har levt fram väldigt förvånansvärt långt fram i tiden, detta med oäkta barn. 1866 kunde ett oäkta barn till viss del få ärva sin mamma. Och först 1905 fick ett oäkta barn full arvsrätt. Och undrar man över pappans ställning så blir det ännu värre. För först 1970 fick oäkta barn full arvsrätt efter fadern.
Och alltihopa då som en följd av synen på oäkta barn från 1600-1700-talet.
Ja, det har alltså levt kvar så långt fram i tiden att våra värderingar ändras mycket långsamt över tid.
Hur ser det ut idag då? Tycker du att det var bättre förr?
Det beror på. Om man betraktar, om vi håller oss till Södertörn och Sverige, så är det naturligtvis bättre idag. Tittar man på tillämpningen i lagstiftningen så kan jag ju tycka att den medeltida lagstiftningen som värnade en sovande kvinna till exempel som blev överfallen mer, eller en värnlös kvinna, så tycker jag nog att den var bättre än åtminstone dagens tillämpning. Men om man tittar ut i världen så finns ju väldigt mycket av de här bestraffningarna och de här synsätten kvar i andra länder. Så att det är väl både ljust och mörkt kan man säga. Och jag tycker nog att man som turist faktiskt ska titta lite grann på vilket land det är man åker till. För det kan vara så att inte långt från den där härliga playan så pryglas människor för att de har är fattiga, för att man har en liknande syn på sexualitet som vi hade på 1600, 1700, 1800-talen. Eller för att man bara försökte överleva på annat sätt.
Så det här med brott och straff, det har ändrats i Sverige men det kan leva kvar på andra håll i världen?
Ja, på vissa håll så lever det kvar. På andra håll så går det ju framåt. Antalet länder som tillämpar dödsstraff minskar till exempel stadigt. Så att det blir färre och färre länder. Vi får väl hoppas att ett sånt i övrigt modernt land som USA också ska börja förstå felet med dödsstraff så småningom.
En krigsman så bold och en fröken så grann, det sötto tillhopa i det gröna.
Det såg med ömma begär på varann, along så den tappre så kallades han, och hon i mojene den sköna. Ack, viskade han då, i morgon jag går i främmande länder att strida. Snart rinner för mig mer i saknadens tår, en rikare friares hälsning du får, och han får mitt rum vid din sida. Tyst grymme var Imogenes svar, upphör att orätt mig göra. Den heliga jungfrun till vittne jag tar, att lever du, dör du min hand, mina dar, blott dig eller ingen tillhöra. Om någonsin begäret så få fängans bud mig från mina långso förleder, din vålnad hos mig i min brudliga skrud, då sätte sig fodre tillbaka sin brud och rycke i graven mig neder.
Och så drog Alfonso till de heliga landen, och naturligtvis kom så småningom en annan friare till Imogene, och hon faller för hans skänker, hans guld, hans förledande skick, och bröllop ståndar mellan henne och den nye friaren. Men på bröllopskvällen, när tolvslaget donar från tornet, så uppenbarar sig en objuden gäst.
Hans hjälmhatt var sluten gigantisk, hans längd, hans rustning var svartgrå som jorden. All fröjd vid hans syn är ur högtiden trängd, och blå brinner lågan från lampornas mängd, och hundarna fly under borden. Med tystnad och rysning en var honom ser, av skräck sitta gästerna stela. Till slut sade bruden med bävan, jag ber, fäll tappre riddare stormhatten ner, och bär dess välfängnaden dela. Hon tystnar på riddan som bruden befallt, lät hjälmen från huvudet falla. Men Gud, vilken syn, vad förfärlig gestalt, vad ordmåla häpnan som rår överallt. En dödskalle visas för alla, och uppsprung och alla med skräckfulla rop, och fasa och vämjelse kände, av rysliga maskar en slingrande hop, kröp ut och kröp in genom tinningens grop, när spöket till bruden sig vände.
Se upp, känn Alfonso, var vålnadens ljud. Förräderska, minns dina eder. Och så lindar spöket sin arm kring Imogenes midja och försvinner med henne ur allas åsyn ner i jorden. Och sedan dess har slottet stått öde i långliga tider. Men så här slutar den sorgliga historien.
Vart år fyra gånger hon syns där igen, när midnatten spänt sina vingar. Med bröllopsvit skrud hon då visar sig än, och skriker när benrangels riddarn i den kring donande golv henne svingar. Kring dem dansar spöken med rysliga skrål, som blod ut ur dödskallar dreka, och stöta tillhop var sin multnade bål, och tjuta allångså den tappre din skål, och skål för din trolösa flicka.
I det här programmet från radiogruppen hörde du Marie Öqvist och själv heter jag Björn Malmberg. Skulle du vilja vara med och göra program för Tyresö-radion genom radiogruppen? Ja, då kan du ringa till mig, Björn Malmberg, på telefon 08 798 4306 eller till Jerker Pettersson 0705 93 88 27 så kan vi berätta mer.